Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. I vanliga fall så brukar ju jag vara tillsammans med en annan person och göra den här podden. Oftast med Malin som programledare, ibland som med Martin Ahlstedt som gäst och ibland med Daniel som programledare. I veckan så tänkte vi att vi skulle ha släppt ett live-poddavsnitt från Vågmästarplatsen där vi var och poddade. Under förra helgen i samband med vår biblioteksturné som vi gör. Tyvärr så blev ljudet så pass dåligt från den inspelningen så vi bestämde oss för att inte släppa det liveavsnittet. För det hördes helt enkelt inte tillräckligt bra vad vi sa. Och istället så tänker vi att vi ska spela in ett nytt avsnitt om just Vågmästareplatsen där ljudet är så bra som det brukar vara. Men vi har inte riktigt hunnit göra det avsnittet utan det kommer troligtvis då nästa vecka. Istället så är tanken att jag idag, ett litet kortare avsnitt än vanligt, ska prata om jubileumsutställningen i Göteborg 1923 i allmänhet. Och linbanan till Liseberg i synnerhet. Och anledningen till detta det är för att jag har vid ett par tillfällen varit ute och föreläst om just jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Det är ett väldigt populärt ämne att lyssna på mig när jag pratar om detta. Och vill man boka mig som föreläsare så kan man göra det. Och då kan man gå in på min hemsida mattias-axelsson.se och klicka fram till föreläsningar för förslag på olika ämnen som jag föreläser om. Men just jubileumsutställningen har jag pratat om vid ett flertal tillfällen. Och då brukar jag prata just om linbanan från det stora utställningsområdet till Liseberg. Men det finns också en bergbana, eller fanns också en bergbana under jubileumsutställningen. Och vid vissa tillfällen när jag har varit ute och föreläst så har jag faktiskt blandat ihop de här två olika banorna. De är ju konstruerade av samma företag och byggda samma år och utgår från nästan samma ställe på jubileumsutställningen. Men det är alltså två helt olika banor som vi pratar om. Linbanan, det är ju en bana som går i luften över Södra vägen från jubileumsutställningsområdet vid Näckrosdammen över till Liseberg, och bergbanan är en helt enkelt bergbana, en spårbunden bana som går upp till Johannebergs vattentorn. Men om vi ska prata om de här två banorna, linbanan och bergbanan, så tänker jag att vi ändå bör ta en liten kort redogörelse för jubileumsutställningen 1923. Det finns ett avsnitt där jag går igenom den här jubileumsutställningen i grunden för er som är patrons, som man kan lyssna på om man är väldigt intresserad av just jubileumsutställningen. Men jubileumsutställningen 1923, den anordnas ju till minne av Göteborgs 300-årsjubileum. För Göteborg grundas ju som stad eller får åtminstone sina stadsprivilegier den 4 juni 1621 i 37 paragrafer av kung Gustav den andre Adolf. Och det är ju det som vi brukar räkna som staden Göteborgs födelse den 4 juni 1621. Och tittar man på de första två århundrade, alltså de år där det skulle kunna vara 100 års tioårsjubileum, alltså 1721 och 1821, så finns det inga belägg för att det ska förekommit någon typ av jubileumsfiranden i Göteborg. Tittar vi 1721, alltså 100 år efter Göteborgs födelse, så är ju det ett år då Sverige har varit indraget i ett långt, långt krig, nämligen det stora nordiska kriget som börjar år 1700 och som framförallt mot sluttampen av kriget även drabbar västkusten i allmänhet och Göteborg i synnerhet, i samband med att den danska flottan bland annat angriper Nya Varvet och Älvsborgs fästning i anslutning till det här stora nordiska kriget. Vill man höra mer om just det stora nordiska kriget så har jag ju en annan podd som kommer ut veckovis, nämligen Kungar och krig, där jag just nu är inne i en längre serie om just det stora nordiska kriget. Jag är inne på det, tror jag, 15 eller 16 avsnittet om det stora nordiska kriget. Och det avsnitt som släpps just den här veckan för övrigt är just ett avsnitt om anfallet mot Nya Varvet 1717. Så 1721 så fanns det helt enkelt ingen möjlighet att ha något jubileumsfirande i Göteborg. Inte heller 1821 så finns det några belägg för att det skulle ha förekommit något 200-årsfirande i Göteborg. Samma sak här, 1821 så har Göteborg varit inne i en lågkonjunktur under en tid efter att den briljanta perioden avslutas. Det vill säga den briljanta perioden, det var ju ett antal år under början på 1800-talet då Göteborg fungerade som en hamn för engelska eller brittiska fartyg i samband med Napoleons kontinentalblockad mot Storbritannien. Då var Göteborg som en hamn där de brittiska fartygen kunde lasta om och på så vis göra förtjänster på sin handel. Men de som framförallt tjänade på det, det var ju de göteborgska handelsmännen, som en sån som David Carnegie eller James Keeler, som tjänade stora pengar på dessa. Vad som däremot finns från tidigt 1800-tal, det är ju firandet av Gustav den andra Adolfs dödsdag den 6 november. För den 6 november 1832 så finns det faktiskt en hel del belägg i de göteborgska tidningarna att man firar en fest i anslutning till 200-årsminnet av kungens död på Lützens slagfält i samband med det 30-åriga kriget. Så det finns ju någon typ av firande som börjar dra igång under 1800-talets första årtionden, dock inget sånt göteborgskt 200-årsfirande. Däremot, när vi kommer fram till början på 1900-talet, då har det skett en sådan utveckling av staden att man kan börja planera för en stor minnesutställning i samband med Göteborgs 300-årsjubileum. Och under perioden från 1821 till 1921 så har det ju skett en remarkabel befolkningsutveckling i Göteborg. Inte bara i Göteborg för övrigt, utan även hela Sverige har ju en befolkning som fullständigt exploderar under 1800-talet. Och Esaias Tegnér brukar ju tillskrivas citatet att det är freden, vaccinet och potäterna som leder till den kraftiga befolkningsökningen i Sverige. Vi är inte i krig efter 1814. Man utvecklar framförallt smittkoppsvaccinet som minskar spädbarnsdödligheten betänkligt. Och i form av potatis så får vi också bättre föda, vilket gör att färre människor dör i svält under 1800-talet. Så dödstalen går ner under 1800-talet samtidigt som födelsetalen ligger kvar på ganska höga nivåer, vilket då gör att befolkningen ökar kraftigt. Och många av de människor som då överlever i den växande svenska befolkningen flyttar också in till stora städerna. Till exempel då Göteborg. Förutom att vi har en kraftig befolkningsökning under 1800-talet i Sverige, så har vi också en industrialisering och därmed en följande urbanisering. Det vill säga, människor flyttar in till de framväxande industristäderna, där till exempel då de mekaniska verkstäderna i Göteborg, olika spinneriverksamheter som sen växer fram till större fabriker under 1800-talet, också då skapar en framväxande arbetarklass. För om man tittar på Göteborg under sent 1800-tidigt 1900-tal, så är det en väldigt delad stad i den bemärkelsen att, ja visst, vi har fått oerhört stora rikedomar. Samtidigt så har vi också väldigt stora klassklyftor mellan de rika och den framväxande arbetarklassen som inte har det särskilt gott ställt i Göteborg. Så det är i en stad som har vuxit oerhört mycket, både i form av att folk har flyttat in till Göteborg, men också i form av att Göteborg har expanderat rent geografiskt i att områden runt omkring Göteborg, som till exempel Majorna väster om Göteborg eller Lundby på Hisingen, har inkorporerats i Göteborg under slutet på 1800- och början på 1900-talet. Och det är i den här staden som fullmäktiges ordförande Axel Kallander från Liberalerna, han är också direktör på Gamlestans fabriker och en av medgrundarna till SKF, han motionerar om att man ska skapa en stor minnesutställning över Göteborgs ärofulla förflutna. Och längre än så här får man inte lyssna om man inte är månadsgivare på patreon.com/gatorotorg i Göteborg. Men man är ändå välkommen den 11 maj 1923, 11 maj 2024 klockan 13.00 så startar jag en stadsvandring längs med Danska vägen, samling vid Örgryte gamla kyrka. Sen går vi längs med Danska vägen till Redbergsplatsen. Anmäl dig gärna. Sök på Mattias Axelsson stadsvandring så hittar du information. Så hoppas vi ses där, annars hörs vi en vecka. Hej då!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.